Inga. Ja, nu har ni säkert sett vår udda livestream.
Ja, alltså jag skulle inte påstå att det är en ren succé.
Nej, jag vet inte vad fan som hände. Det såg jättebra ut när jag började filma. Och sen helt plötsligt så är videon jättesmal. I alla fall ser den ut så när jag tittar.
Ja.
Så vi får väl plocka ner den om vi inte har fått 1 miljon visningar redan, så vi har blivit världsberömda.
Antagligen. Det... Ja.
Nej, det var lite konstigt. Ja. Välkomna till Hönspodden. Det här är i podden och inte på Facebook Livestream.
Just det.
Och jag heter Per.
Och jag heter Helena.
Men det vet ni redan.
Ja, om ni inte är nya lyssnare, för då är ni hjärtligt välkomna också.
Ja, precis. Jag tror vi får lite nya lyssnare varje vecka.
Mm, det är faktiskt.
Misstänker jag. Vi fick i alla fall en ny lyssnare idag som jag raggade in. Jag brukar alltid säga, du lyssnar väl på Hönspodden? Och bara, nej, den har jag inte hört.
Nej.
Men du, från det ena till det andra.
Ja.
Vet du ungefär hur många hönsbesättningar det finns i Sverige registrerade på Jordbruksverket?
Nej.
De visade på TV4 igår kväll.
Okej.
Ungefär 14 000.
Ja.
Det betyder att det är alltså ungefär 8 000 som inte vet om att vi finns.
Ja.
Nej, jag vet inte hur många personliga lyssnare vi har, men vi har i alla fall över 6 000, nästan 7 000 uppspelningar i månaden.
Mm. Mm.
Det kan inte vara samma människa som lyssnar på allt.
Nej, alltså Per, du får väl skärpa, du behöver inte lyssna så många gånger.
Jag sitter och lyssnar. Undrar hur lång tid, hur många timmar skulle man ha att göra för att lyssna på 6 000 timmar? Typ. Mm. För ett avsnitt är ju nästan en timme.
Ja, nästan. Ja, en del är lite kortare.
Hinner man det på ett dygn?
Lyssna på alla? Nej. Det blir körigt.
Du, förra veckan då försökte vi vara lite roliga och ha ett nedslag av din syster som vi försökte maskera.
Ja, precis.
Det gick ju sådär.
Ja.
Men det var ju kul.
Ja.
Vad har hon sagt efteråt?
Jo, hon tyckte det var jätteroligt, och hon och grabbarna. Jag har inte fått någon feedback dock, men de skulle lyssna. Har de sagt i alla fall.
Ja.
Så bara där har vi 3 barn och så kanske 2 föräldrar. Det borde bli 5 nya lyssnare.
Ja, ja, det är bra.
Det är bra. Nej, och äggen ligger i kläckaren, och hon var glad över mitt råd att även köpa en extern hårhygrometer och lägga in. För plötsligt upptäckte de att det var för lågt. Och insåg att men vattnet hade ju tagit slut. Och liksom, innan man kommer in i det här att man har fyllt vatten i kläckaren och man har sett att det funkar. Även om de hade gjort det innan så att det var bra.
Ja.
Men så, det är inte lätt att veta hur ofta man behöver kika och fylla på.
Nej, för normalt sett så går ju vattnet en gång och sen är det klart.
Ja.
Men det är skillnad.
Ja, det är skillnad.
Men så, så man lär sig lite grann hela tiden. Det är bra, det som är bra att hon har dig att luta sig mot då.
Mm, ja, och sen hörde ju Lova av sig och tipsade om att hon har lagt ut en video på Instagram med hur man lyser vaktelägg. Och det tänker jag att är intressant.
Absolut, ja, för de är svårare i och med att de är lite spräckliga.
Ja, det kan de nog vara.
Mm.
Men,
har du kollat videon?
Jag har inte hunnit göra det.
Nej, inte jag heller. Det får vi göra.
Det får vi göra.
Eller så får ni göra det och berätta för oss hur bra den var.
Ja, men absolut.
Vi får kolla.
Ja.
Men du, som sagt, och det var ju det. Och sen pratade vi lite grann om...
Smilfinkar, nej. Zebrafinkar bland annat. Och ungar.
Ja, exakt. Ja. Och det var ju också...
Och det var därför, eftersom du inte skrev det, så kom jag inte ihåg att lägga ut bilderna. Sen kom jag på det sen. Men vänta, de där småfåglarna också.
Ja.
Men det kommer bilder på de där små fåglarna sen.
Småfåglar och påfåglar.
Mm.
Allt i Hönspodden.
Japp.
Och idag ska vi prata om...
Småfåglar.
Småfåglar.
Aha.
Är det det?
Småhöns.
Småhöns.
Ja, riktigt småhöns faktiskt.
Yes.
Mm.
Så...
Häng med!
Ja,
mm.
Hur går den där tryggare kan ingen vara, tramsigare kan ingen vara?
Ja, just det. Nej, det. Mm.
Tramsigaste någonsin. Men du, vi har ju med oss, vi kommer ju ha med oss Sandra här om några sekunder, minuter.
Mm.
Men vi trycker in henne.
Japp.
Hallå.
Halloj.
Halloj.
Välkommen Sandra.
Tack, tack.
Tja. Du, hur är det med dig borta i Uppsala trakten?
Ja, men det rullar på.
Ja.
Mm. Ja.
Är du säker på att det rullar på med tanke på att din...
Ja, förutom det då. Lite biltrassel och sånt där senaste tiden. Men ja, det löser sig.
Ja, det är väl bra.
Ja.
Mm. Vi ska ju prata om en hönsras som ligger dig väldigt varmt om hjärtat idag. Mm. Så varmt om hjärtat att du har liksom prackat på folk ägg. Som också har kläckts. Jag har alltså en liten ceramakyckling hemma. Och det är det duttigaste och gulligaste och minsta och med de största vingarna som jag har sett.
Mm. Jag tänker för de som mot förmodan inte vet vem du är, kan du bara berätta lite kort vem vi har med oss?
Sandra heter jag, bor utanför Uppsala, nyss fyllt 33, hönsgalen, så långt tillbaka jag kan minnas.
Ja.
Kunnig på allehanda olika sorters fjäderfän dessutom, inte bara höns.
Men fjäderfän är ett stora intresse i livet.
kunnig som få, det är Sandra, det är ju den Sandra vi ofta refererar till när vi skämtar lite grann om det här, när vi säger någonting och du hör av dig och det så här. Så nu har vi nöjet att ha med dig i ett avsnitt igen. Det var ett tag sedan.
Ja, men det var ett tag sedan. Vad var det vi pratade om senast? Ja, men det var väl på nationalen där, va?
Jag tror faktiskt det.
Just det.
Så det är ganska länge sedan.
Ja.
Det är ju evigheter. Ja, precis.
Ja. Jesus.
Men idag ska vi prata om cerama då, en ras som du håller på med, säger man så om hund, att man håller på med en ras, ja det gör man. Jobbar med.
Odlar.
Ja, men berätta mer om cerama, vad var det som fick du att börja med den rasen?
Jag pratade lite, när jag pratade med Arukana med, så var det så att jag var på en tid liksom i tonåren mycket inne på en hemsida som heter Feathersite. Där man kunde scrolla igenom massa olika raser. Och det var där fastnade jag för Arukana. Och det var även på den här sidan som jag kom i kontakt liksom med ceraman för första gången. Och blev väldigt intresserad. Så man fastnade på dem. De såg så himla små och gulliga ut och unika. Liksom. Jag har lätt för att fastna för lite udda hönsraser, om man säger så.
Kossorna, vill säga, korsamo. Ja, de är också lite speciella.
Ja, precis. Ja. Så de blev man ju så här, de vill jag ha någon gång. Där. Och sen så kom jag i kontakt med en kvinna, det måste ju vara 2009-2010 där någonstans, som jag införskaffade de första. Så jag har ju hållit på med de här, nu är det runt 14-15 år snart. Så de hör ju till en av mina absoluta favoritraser tillsammans med arukanerna. Så det är liksom de raserna som jag har ju provat på väldigt mycket olika hönsraser. Och vissa har kommit och så har de gått. Och de här är ju de tillsammans med arukanerna som man liksom har hållit och satsat på genom åren. Och som lär bli kvar så länge som man kan, eller vad man ska säga. De släpper man inte första taget. Liksom.
Men vad är det du har fastnat för hos just den här rasen då?
De är ju extrema så här stora personligheter. Så det är en väldigt liten fågel med mycket personlighet i sig. Ibland känns de nästan, vad ska jag jämföra med, dvärgmesar, de är också väldigt så här charmiga på ett visst sätt så här. Och ceraman, den är lite liknande på det sättet då. Att de, ibland känns de nästan som lite mer som en hund eller någonting, att de är någon egen sorts fågel av något slag. De blir väldigt lätt så här, tama, tillgivna, lugna och så här, lätthanterliga normalt där. Snackiga utav, så de är perfekta för den som söker höns mest för så här sällskapet och prydnadens skull, så är den perfekt ras där, som små kelhöns.
De blir rätt tama också eller?
Det är sådana här som man går fram och så bara plockar man upp dem. Och de kommer gärna fram så här och man kan peta och lyfta och ha sig, och de är helt oberörda. Sen finns det ju såklart individer som kan avvika och vara lite spissigare så mer. Men rasen ska ju normalt vara väldigt lätthanterlig, lugn och snäll.
Men om vi börjar där vi brukar börja. Hur började det helt enkelt? H- Hur uppstod rasen och så vidare?
Ja, Seraman, ja, de är som sagt, det är en liten dvärghönsras och de har rötterna från Malaysia. Och dess exakta ursprung ska vara lite okänt och det finns lite olika historier kring dem. Ett är till exempel om att det ska röra sig om en ett gammal ras som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Och där dessa höns ska ha getts som gåvor mellan kungligheter. Och att de ska ha fått sitt namn efter en kung, Serama. Men vad jag förstått så ska det inte finnas några dokumenterade bevis på det här. Så det kan lika gärna röra sig om med, ja, myter som sprids runt.
Mm.
Men det man vet idag, alltså den Seraman vi ser idag, den moderna, det är ju resultatet av ett avelsarbete som en man vid namn Uyinin från Kelantan i Malaysia har tagit fram då. Och han ska ha påbörjat det här avelsarbetet i början på 70-talet. Så 1971 ska han ha börjat med de första korsningarna. Och då korsar han, det ska ha varit många olika så här, inhemska malaysiska dvärgraser. Och sen senare in på 80-talet så ska han även ha korsat in japanska lilla dvärghönsrasen Chabo i sitt projekt då. Mm. Och ett mål han hade då det var ju att han ville få fram en väldigt liten höna med ett stort välutvecklat byst och som utstrålar självsäkerhet och kunglighet då. Och den här korsningen, införseln av Chabon i arbetet, det gav positivt resultat. Då, så han avlade vidare på dessa fåglar sen. Och år 1988, då ska han ha fått fram individer som låg på under 500 gram i vikt.
Mm, det är smått.
Och han gav rasen namnet Serama efter en karaktär från en dockskuggsteater som man brukade titta på som barn. Så det är Raja Serama. Och han ska ha varit känd för sin skönhet och kunglighet. Och det tyckte vi att det speglar hans höns bra. Då. Så därav gav han namnet efter honom då, till hönsen.
Mm.
Mm. Sen, vad hette det, så ska han ha börjat sålt bort överskott mer av sitt avelsarbete till andra för att liksom försöka sprida de här och främja arbetet. Och de här hönsen blev väldigt populära snabbt. Och år 1990 så ska den första tabletop-showen för rasen ha anordnats.
Mm. Mm.
Och vad är då en tabletop?
Får jag bara... Frågan, ja. Men vet man någonting om det här från 1600-talet och fram till 70-talet? Det är ju ganska långt hopp där på typ 400 år.
Ja, nej, alltså det som jag läste, jag kan inte hitta så mycket kring det, utan det verkar vara mycket, alltså folkmun att det går berättelser kring det här, men att det verkar rätt så okänt. Ja. Det finns inte av där, ja.
Men finns det några avbildningar så, på hur de såg ut för innan
inte,
han...
Inte vad jag lyckas kunna hitta någonting om.
Nej.
Det kanske går att jag har försökt och sökt runt, men det är mycket som är svårt. Liksom, en hel del kan man hitta om man söker på malaysiska och indonesiska och sånt här. Mm. Det är lite svårt med att hitta info även på engelska som man brukar vara duktig och kunna hitta annars.
Varför jag frågar var mest för att man blir lite nyfiken på liksom, när han började på att avla med Chabo och det, hur de har sett ut. Hur mycket, liksom, så det är egentligen det vi har idag, väl kanske den moderna varianten om man ser.
Ja, men precis. Det, alltså det som man ser idag, det som cirkulerar i världen, liksom Seraman, det är ju från början hans verk som finns i dagens. Mm. Så om det kanske har funnits något tidigare, de kanske inte längre finns ens.
Nej, precis. Nej, man vet inte så mycket om hur de såg ut heller, kanske.
Ja.
Det var mest bara en litet stickspår där, så fortsätt.
Ja.
Du pratar om tabletop.
Ja, nej, men det är en form av utställning då som Seramo brukar ställas på, och det till skillnad mot det som vi ställer hönsen här när de sitter i burar så här och domarna går igenom det, så ställs hönsen på ett litet bord och domaren dömer dem. Och förutom liksom det här allmänna hälsokondition och hur de är typ, så bedöms även temperamentet här hos rasen och sen hur väl fågeln presenterar sig på bordet.
Mm.
Mm. Så man vill ju ha temperamentet hos raman är väldigt viktigt. De ska ju inte visa, att de får inte visa den här aggressivitet eller vara så här stissiga och vilja hoppa av bord eller något sånt. För det kan bli avdrag eller att de blir diskvalificerade. Utan de ska vara lugna, lätthanterliga. Och sen så ska de liksom vilja bjuda på sig själva. Mm. Att de ska kova, de ska sträcka på sig, tuppan, de ska gala. De ska flaxa med vingarna och ha sig.
Mm.
En till grej som avviker, det är ju att här får vi ju inte vara med vid bedömningen här. Men där får ju djurägaren vara med också. Den får ju stå och heja på sin fågel. Okay. På holmen. Så de kan liksom stå en bit ifrån bordet och klappa händerna, vissla på dem, liksom fånga fågelns uppmärksamhet så att den ska liksom triggas lite till att sträcka på sig ännu mer. Liksom, och, ja.
Det låter som chefsutställning.
Ja.
Alltså, det vill säga där man gärna lockar på hundarna utifrån ringen. Det är inte helt okej att göra det egentligen, men det har varit väldigt mycket så på vissa bruksraser.
Okay. Mm. Ja. Ja.
Mm. Men hur ser de ut då? För de är ju pyttesmå.
Ja, men det är en väldigt liten ras. Den är ju klassad som världens minsta hönsras. Till och med. Det, men ja, vi kan ta lite om viktklasser och det senare. Mm. Om vi börjar på utseendet då. De har ett ganska unikt utseende. De ska ju vara... De är väldigt högresta. De är väldigt vertikal kroppshållning, så välutvecklat stort byst som ska sträcka på och höja upp högt. Sen så lika vingarna önskas vara vertikala i hållningen, och är de riktigt till sig så här, vissa individer, så kan de till och med att de skjuter fram vingarna så de är mer i liksom 45 grader vinkel utåt mot bröstsidan.
Jag tänker att man kanske ska förklara så här vertikala liksom. Ja, lodräta uppifrån och ner, som vi människor står, typ.
Ja, lite mänsklig kroppshållning. Mm. Ja. Och så med vingarna istället för armar, vingarna rätt ner. Liksom.
Ja, precis.
Ja. Ja. Nej, och vingarna är ganska långa, de ska ju gå ner ganska långt, men de bör inte liksom ta i backen helt ändå, liksom, utan nästan liksom så att de täcker det mesta av benen.
Mm.
Och sen så har de stjärten, den kan ju variera lite från mellan 45 till 90 graders vinkel. Det beror lite på stilen på fågeln, för så man kan variera en del i typen inom ras. Alltså de har ju alla liksom typisk form, men sen kan den vara mer eller mindre extrem, eller hur man ska säga.
Mm. Så jag tänker att i och med att det är en ny ras, eller relativt ny ras, om man tänker så kanske den inte liksom är så homogen än så länge. Att de ser lite, kan alltså finnas lite varianter beroende på varifrån i världen
det finns
kommer.
Lite olika standarder och sånt för den. Och den har ju utvecklats mycket så här senaste år fortfarande. Så, ja. Men ja, stjärthållningen ska liksom smälta ihop bra, balansen med övriga kroppen på fågeln då. Så har en stjärt som står alldeles för högt upp och fågeln är väldigt posig liksom och drar bak, då kommer den ju liksom dra skallen så att den kanske viker stjärten eller något. Och det, utan det ska passa fint in alltihop.
Mm.
Och sen nacken då, när de poserar så drar de i bak nacken. Och hacklig, alltså halskragen, den ska vara väldigt vecklad och fyllig. Och lägga sig över ryggen som är väldigt kort. Så det här ger ju då när fågeln poserar och drar bak huvudet och det. Så ryggen, det ger typ en illusion av att de i stort sett inte skulle ha någon rygg.
Mm.
Så en del kan ju bli nästan, ja, många när de ser dem bara, men vad är det där för något? Har de typ limma ihop fågeln? Jag tänker inte att det är som en häcksax eller någonting. Men det är ju liksom... att de sträcker på så pass och är väldigt kompakta där. Och skulle man säger så här, en cerama utan fjädrar skulle inte vara lika imponerande. Skulle se, ja, inte se så mycket ut. Nej, och sen heter det, benen, ja, de ska ju vara lite medellånga till längre. Kan också variera lite där på stilen. Men de ska ju inte vara så här korta, tjocka som på Chabon till exempel. De har ju väldigt så här knubbiga, jättetaxbenta små fötter. Så ska de inte vara. Och sen huvudet på dem, det är ganska litet och så här näpet utseende på dem. Och en enkel kam, rak, gärna 5 taggar på. Och haklapparna, små och rundade och fina.
Alltså hänga ihop lite med eleganta nätna huvudet liksom, helt enkelt.
Ja, men den ska liksom som vi med, så att de ska utstråla liksom självsäkerhet och elegans, liksom majestätiska små fåglar som går, ja. Och ja, vad tänkte jag på nu? Nu tappade jag det. Det kanske kommer tillbaka.
Ja. Ja. Nej, men det här liksom, det är liksom själva kroppsformen.
Ja, nu kommer jag på det. Ja. Nu kommer jag på det. Ja, när om man ställer upp en cerama i profil, då ska den bilda ett V. Mönster, en V-form liksom, så du skulle kunna dra ett streck från bröst ner till fötterna och sen upp på stjärten. Då ska det vara ett V. Ska det bli formen. Ja.
Och det är ju, alltså, jag som har tittat på ganska många bilder av cerama, alltså, jag kan ju förstå vad du menar, att det är ju verkligen ett V när de står och spänner upp sig sådär.
Ja.
Per sitter här och ser lite konfunderad ut, men det ska nog ordna sig.
Ja, precis. Ett upp- och nedvänt V eller ett rätt uppstående V?
Rätt.
Ja.
Fötterna är liksom
centrum.
Fötterna är liksom centrum, typ.
Ja.
Okej. Okay. Du såg min skiss.
Ja, precis. Jag sitter här och kikar. Ja, Rita gissar spring med Per.
Ja, precis. Ja, det blir bra.
Ja, men annars då? Vad har de för färg då?
Ja, de förekommer i stort typ oändligt antal färger nästan, kan man säga. Hos ceraman, de avläser sig efter typen och storleken, och färgen kommer efter. Så det här gör ju med att de finns i väldigt många olika färgvarianter.
Mm.
Och färger som man knappt ser hos andra höns med. Det kan vara jättehäftiga färger på dem.
Mm.
Men sen så finns det ju även, de har ju tagit fram och renavlat färger på cerama också. Och som de då ställer också i burar, burutställningar och så med. Så det brukar ju skilja på när utställningen, med att de ställer cerama som till exempel traditionell eller amerikansk cerama då, i burar. Och sen så ställer de malaysisk cerama som en annan klass liksom, på tabletop. Mm. Och de bedöms på olika vis då.
Jag måste få skjuta in en fråga där. Du säger att det finns så många olika färger. Men det här är ingen ras som finns med i standard, våran rasstandard.
Nej, precis.
Nej, utan det här är en slags, vad kallar man det för, en fri ras eller? Obunden ras.
Ja.
Men finns den upptagen i någon standard?
Men den finns i Storbritannien, är den ju populär. Holland är den också väldigt populär, och där finns det ju en standard också.
Ja.
Och sen har de ju så, även de här malaysiska, ibland skriver man också även så här Malay Ayam standard. Och det är de här liksom fåglarna som är mer i typ stil med de som man ser i Malaysia.
Ja.
Och de är, ja. Och i Malaysia där det är en extremt populär ras där. De konkurrerar ju ut både hundar och katter i. Det är nästan varenda hushåll håller cerama. Ja. Alla har de ju på utställning och sånt. Utan det är ju så här sällskap och för ägg och en del använder dem till kött mer. Och de är inte så... Ja, kanske inte de bästa.
Ett djur blir det som en chicken... Nugget.
Ja.
Typ.
Ja.
Hur är de att lägga ägg då? Om folk har så många som har dem, är de bra äggläggare?
Det kan variera också mycket beroende på linjer och individnivå. Jag upplever många med liksom, de hönorna som är med så här kortare ryggarna, mer typigare. De lägger ofta så mycket färre ägg jämfört med dem med lite mer sadel. Och det har jag antagligen med att göra med just att fysiken, alltså de här mer kompakta, de är inte fysiskt gjorda för att producera stora mängder ägg jämfört med de som har lite mer längd på ryggen, att de kan lägga mer ägg. Men jag skulle säga att det kan variera, ja, som kanske allt från 30-40 ägg per höna upp till över 100 ägg per höna.
Oj, ja.
Och det här kan ju liksom variera även om du tar föräldrar liksom och avlar och du kläcker syskon, så kan det variera mellan systrarna, så att säga.
Mm.
Ja.
Vad har de för färg då? Äggfärg och vikt?
Ja, de ligger på runt 17-25 gram typ. Mm. En del kan lägga lite större och en del kan lägga mindre ändå.
Mm. Och det kan väl bero på...
Typ sådana här godisägg i foliepapper.
Ja.
Ja, men jag har haft en del hönor. De lägger ju så små ägg, så du kan ju lägga dem i en vakteläggskartong och stänga kartongen.
Mm.
Så det är riktigt små ägg kan de lägga.
Mm.
Men de hönorna är också ofta väldigt små som lägger de här små äggen.
Mm.
Och då på tal storleken där.
Precis, det var det jag tänkte på ja. Viktklass eller storleksklasserna.
Att ja, nej, ja, precis. Nej, för Seraman, den är som sagt klassad som världens minsta hönsras. Och det stämmer om man kollar på de här allra minsta individerna.
Mm.
De kan ju väga 150-200 gram, en vuxen individ.
Mm.
Det är en riktigt liten fågel.
Aha.
Men långt ifrån alla Serama är ju så där små. Utan de kan ju pendla... många hundra gram emellan rasen och storleken. Och då brukar man ju dela in, det finns viktklasser som brukar säga A, B och C. Eller Malaysia 1, 2, 3. Och de här används ju då så att man lätt ska kunna få ett hum om liksom hur stor fågeln är, var den ligger någonstans.
Mm.
Och inom tävlingar med så brukar de även kunna att de delas in i olika klasser liksom, och tävlar inom de viktklasserna. Då.
Mm.
Siffrorna där kan ju också variera lite beroende på vart i världen man tittar, vilken standard.
Mm.
Men jag tror att den holländska A-klass, då är det ju höna upp till 325 gram och tupparna 350 gram. B-klass, höna upp till 425 gram och tupparna upp till 500 gram. Och sen har vi C-klass, då höna upp till 525 gram och tupparna upp till 600 gram.
Mm. Och där är vi ungefär på dvärgsilke-nivå, tänker om. För det har väl kanske fler sett än Serama kanske.
Ja.
I storleksmässigt då, tänker jag.
Och sen så kan man ju ibland, de är inte alltid så här tillförlitliga ändå, det här med vikten och storlek, för de kan ju ha, du kan ju ha en väldigt liten fågel men den kan ju vara väldigt muskulös,
ja,
så den kan ju väga liksom mer massa och så kan du ha en större fågel men som är tanig och den väger inte lika mycket, men det ska, man får ju ett ungefärligt i alla fall.
Ja, men precis. Nej, alltså de är ju, det är en spännande ras, tänker jag.
Ja.
Temperamentet har du ju varit inne på en del och berättat hur de är liksom trevliga.
Ja, nej, men de är ju väldigt, så de blir väldigt lätt tama och tillgivna, kläcks i stort sett tama. Och de gillar, brukar ju normalt, de uppskattar ju väldigt så här uppmärksamhet och beröring och så. Ja, väldigt lätta att hålla så här och hantera.
Mm.
Och sen är de ju normalt de är ju snälla samtidigt som de kan ha attityd. Alltså jag upplever att om det blir bråk och sånt, då är det oftast hönorna här hemma som håller på och tjafsar. Medan tupparna är snällare liksom mot varann än vad hönorna kan vara. Kan vara lite bitchiga.
Mm.
Men Men annars så är de ju ja, väldigt snälla så här. Och,
mm.
Ja.
Alltså, om man säger så här då, vad är det sämsta med rasen? Finns det några nackdelar? För det vi har hört nu låter ju ganska...
Mm.
Ja, alltså det är inte någon värphybrid precis vad det gäller att värpa.
Nej,
inte sådär.
Precis. Nej, men, så det är ju ingen
broiler.
Nej, så det är ju ingen ras för den som vill ha mycket ägg och kött och så. Utan det är ju ren prydnads- och sällskapsras.
Mm.
Men ägg, de är små, men goda är de, äggen.
Ja, det är bra.
Ja. Ja, nej men sen, det finns ju tyvärr nackdelar med dem också.
Mm.
Och en av de största tycker jag, det är ju att de kan tyvärr vara väldigt knepiga att kläcka. Och där är det med ju mindre, oftast desto svårare. Så de här, jag märker... ofta att när man ser folk börja intressera sig för rasen, då läser de om de här världens minsta hönsras och de är så jättesmå. Så här, såna vill, då vill de gärna ha de här mini-mini, allra minsta. Mm. De tycker de, och de är ju extremt charmiga, de här små, jättesöta och charmiga är de.
Mm.
Men tyvärr, liksom, om man dels där på avelsbiten, hönorna som är så här små, de lägger ju ofta väldigt små ägg, om de ens lägger några ägg alls.
Mm.
Vissa är inte säkert att de lägger ägg ens, för de är så himla små. Så de äggen är ofta väldigt svåra att kläcka. Och kycklingarna, om det blir de kan vara väldigt ömtåliga. De är liksom i storlek som en vaktelkyckling. De är väldigt små. Kräver, man är väldigt noga med och så till dem.
Jag tänkte på det, kan det vara... Har det att göra med att de kläcks i väldigt små ägg då, att de blir för att inte hinner utvecklas ordentligt eller?
Ja, men det blir, äggen är ju väldigt små och då blir det ju också en väldigt liten kyckling i ägget. De kläcks ju normalt där mellan dag 19, 20, 21 ja. Vanligtvis. Så det är ändå så här normal utveckling på att de inte kommer för tidigt och så, men de är väldigt pyttiga och ömtåliga och blir väldigt lätt. Som om man tänker en normal stor kyckling och så kanske det blir lite kyligare så här, eller att den blir, får lite blött på sig, så klarar han kanske att hålla sig uppe länge ändå liksom, och söka till värme och det. Mm. En liten cerama, det kan gå på några minuter om den blir nedkyld och så tacklar den av. Så det är väldigt viktigt det här med att de hålls varma första tiden och det.
Mm.
Och sen är de så himla små med maten där, med att man är noga med att de får riktigt mjöligt mat. En del, när de får säckar med foder som är mjölig läser man ibland och de är missnöjda. Jag bara, yes, det är mjöligt.
Mm.
Snarare för det är en fördel där bara att det är mjöligt.
Mm. Ja. För där fick jag liksom, för det första, födde upp en ceramakyckling, nu blev det bara en. I 2 veckor, jag var helt slut. Alltså, jag sprang och tittade på den här lilla rackaren, så ytterpyttig. Och liksom andra kycklingar som hade kläckt samtidigt, som också är av dvärgraser, var ju fortfarande ganska stora. Och då tog jag ändå och valde ut den minsta som en kompis. Jag vågade inte sätta ceraman med de andra dvärgkycklingarna. Utan den fick en egen liten bur med en egen kompis.
Mm.
Ja.
Ja, och just det här med maten när jag pratade med dig. Jaha, nej, jäklar, de kan inte äta de här små pellerna. Och då har vi, då köper vi på kakelagret då de här jätte...
Crumbles,
ja. Ja, precis. Alltså de här gold crumble från Värselaga. Eller vad det heter.
Ja, pytte,
ja, jättefina små pellets som jag tycker är perfekta. Nej, no. Det var ju för stort.
Ja. Ja, nej. Så det, och sen... även om man tittar på de vuxna individerna som är så här jättesmå med.
Mm.
Nu talar jag igenom typ individer på 200-250 gram där någonstans.
Mm.
Och de är ju jättegulliga och charmiga. Så, men tyvärr också nackdelen när de är avlade, alltså att de är så himla små, så blir det konsekvenser med liksom, kan bli på hälsan, att de har oftast tyvärr inte lika lång medellivslängd som de som är lite större. Så det är inte ovanligt att de kanske inte blir mer än 2-3 år gamla. Så man är medveten om att de här jättesmå, både inte, ja, att de dels inte är de bästa djuren om man vill avla. Nej. Och heller är liksom att man inte kan, det finns risk att de trillar av pinn mycket tidigare i livet. Mm. Jämfört med en B-klassare till exempel, det är fortfarande en väldigt liten fågel. Mm. De är liksom 400 gram där.
Mm.
Men en sån har ju ofta mycket mer så här normal medellivslängd. Så jag har ju individer som är så här 9-10 år gamla där.
Mm.
Så där, bara att det skiljer några 100 gram där, 150 gram emellan, kan göra så mycket på livslängden på fågeln. Mm.
Så det känns ju egentligen alltså lite sundare att ha de här lite mer, alltså det är nästan synd att säga större, men de är ju något större i alla fall.
Ja, men,
de är fortfarande små.
De är fortfarande väldigt små. Det tycker jag med. I Malaysia, där är det ofta så här, ju mindre desto bättre.
Mm.
De försöker ju liksom avla ner dem så små som det bara går. Mm. Men här på så här, andra ställen, och vi så har lite annat tänk kring det och så, att bättre liksom hålla dem små men inte pygmé små.
Nej, precis.
Och sen, sen kommer det som alltid fall för, även om du också avlar två jättesmå A-klasser med varandra, det försäkrar inte att avkomman kommer bli lika liten. Den kan växa om föräldrarna.
Mm.
Och du kan få så här, A-klasser pyttesmå ifrån B-klassare till exempel. Att det faller alltid ur lite sådana där småttisar. Och man brukar ju rekommendera att använda B-klasshönor som avelshönor. Och sen kan man ju använda en lite mindre tupp till hönorna. För då får man ju det här att hönorna är lite större, lägger större ägg och så.
Mm.
Blir lite mer lättkläckta.
Mm.
Samtidigt som att man ser till att man håller ändå storleken på fågeln nere.
Mm.
För börjar man avla på större och större, då kommer det ju till slut, de växer och växer och växer, och så kommer de att...
Så det gäller ju att hålla rasen alltså, så att säga, så liten som möjligt utan att den blir osund.
Ja.
Egentligen. Alltså, om man ska avla och så vidare.
Ja.
Det känns ju rimligt.
Mm.
Är det något annat som är negativt? Jag tänkte att det som var svårt, som jag också har fått lära mig nu, det är att de är ju ganska kortryggade och står gärna väldigt upprätt. Och just små kycklingar, att de kan trilla baklänges och inte komma
upp. Drumliga i början, ja. Så där är ju bra att när man kläcker små ramor ha inte så mycket spån och sånt till exempel i början.
Nej.
För om de drullar runt eller någon kompis springer och knockar till dem, och så ramlar den lilla drullisen och så hamnar den på rygg. För de är ju korta, så kan de vara väldigt breda. De ska vara breda över ryggen. Då kan det bli, och så ligger de och sprattlar där i spånet.
Mm.
Och så blir det en grop som de sprattlar ner sig, och så ligger de där som små stackars sköldpaddor. Och då, om de då hamnar till exempel utanför värmekälla, då kan det snabbt vara kört.
Mm.
Så jag brukar använda någon sån här frottéhandduk med lite spån på i början, eller såna här heter det sängunderlägg som man kan någonting med bra liksom grepp, fäste på, så att de kan stärka upp sig liksom, för de kan vara lite som små fyllegubbar en del i början, liksom drumla runt där, men det brukar släppa efter så här, första andra levnadsveckan. Första veckan är mest kritisk, skulle jag säga.
Mm.
Sen kan man börja pusta ut lite.
Men du sa att de var svårkläckta såra. Är det något annat som är krångligt med dem att kläcka då? Eller är det just överlevnaden efter
kläcket? Det är alltså största problemet, det är just att få ut kycklingarna ur äggen. Att äggen är ofta att de kan vara väldigt känsliga förstörningar.
Mm.
Så det är viktigt att som en äggkläckare, att man ser till att det är en kläckare som verkligen håller tempen bra och fukten jämn, så att det är inte något som pendlar, så för sådana rubbningar kan lätt ta död på embryona. Och att man undviker att hantera äggen och lysa och ha så mycket, för det kan också liksom, de är känsliga för störningar.
Mm.
Att de lätt stannar av under utvecklingen. Och jag har ju upplevt att jag brukar få bäst kläck med lite högre fukt genom hela tiden. Jämfört med, så jag brukar försöka hålla från dagen jag lägger in äggen. Mm. Försöka hålla fukten runt 60% rakt igenom. Ända fram till kläcke. Då har jag märkt att det har blivit mycket bättre resultat jämfört med om man kör lite mer så här standard.
För vilken fukt är lämplig normalt sett för höns?
Ja, nej men runt 45% brukar jag köra på mina andra raser vanligtvis. Och sen att jag höjer mot slutet där av kläck närmare 55-60 och sen ytterligare under kläck. Men på ceramerna försöker jag hålla 60% rakt igenom. Och jag märker när kläcken de ihop med andra raser samtidigt. Så bara, vad ska jag välja för inställning nu då? Har jag hög till dem, då kan det bli sämre på dem. Mm. Och har jag för låg, då kan det bli... Ja. Men som nu körde jag tidigare här och lite blandat. Då, och så märkte jag ju direkt på kläcken när jag hade lite lägre fukt. För att jag försökte jämna ut det med de andra raserna. Då fick jag fler ceramägg som stannar upp i det den omgången då, jämfört med de gångerna jag bara hade cerama liksom anpassade kläckaren efter de äggen. Då hoppar det många fler. Så, men jag har ju ungefär, jag brukar säga, jag räknar aldrig med mer än 50% kläckbarhet, även om det är liksom 100 på befruktning, att i slutändan kanske 50% kläcks. Men sen har jag ju fått som nu har jag haft kläck några som över 70% där man bara jublar.
Ja, det förstår jag.
Jättekul. Ja. Ja. Men, ja.
Ja, för jag hade ju 3 ägg och alla 3 var ju befruktade. 2 gick vidare. Den nummer 2 då den avstannade precis på slutet. Mm. Och sen blev det ju en kyckling. Och jag tänker jag körde ju också jag visste ju om det här med fukten, men samtidigt så hade jag ett helt gäng andra ägg i samtidigt. Så det var ju också som sagt vad som du säger, det är en avvägning om man kläcker med andra raser.
Absolut.
Ja, och det var det där ägget som jag sa bara, när du inte hittar det först.
Ja, just det.
Och alltså, det ligger inte i äggskalet på något annat ägg. Jo, det gjorde det.
Ja, precis. För jag hade liksom, jag hade tappat bort, och det var ju den som kom, lille dutten som den heter numera. Och blå fick jag, en liten blå.
Men då har vi fått med, tänka det mesta med om cerama.
Ja, men så här, varför ska man skaffa en cerama? Vad är det bästa?
Ja, nej, men för det är underbart trevliga små höns. Och de är väldigt lätta att hålla. Så även om man inte kanske bor som man kan bygga värsta jättehönshus eller någonting. För de är ju så pass små. Så de kräver ju inte mycket, de tar ju inte mycket plats här. De skitar ner mycket mindre än större höns. De äter väldigt lite, så är fodersnål, billiga i drift. Ja. och sen som ute i trädgården, de sliter ju inte sönder gräsmattor och sånt på samma vis som större höns. Som är lite snällare mot sånt med.
ja. Skulle de gå bra ihop med vaktlar, tror du?
Jag tror jag har haft någon vakt det finns ju risk, alltså höns, det beror ju på lite in, om de är taskiga mot vaktlarna.
Ja, precis,
de det har liksom men är de snälla, då funkar det liksom.
Ja, ett storleksmässigt
och så. Det är lite,
ja, men vad kul. Du, vi ska ha någon fråga till dig här alldeles strax. Häng kvar. Det var väl så, Sandra, att du hade pratat om att du ville göra något kul med lite ceramägg för våra lyssnare.
Ja. Ja, men jag tänkte att det kan ju vara kul.
Ja.
Så jag tänkte att jag sponsrar med 6 stycken ceramägg.
Ja.
Ja.
Och så gör vi något, vi gör någon form av tävling eller någonting med dem på Facebook då.
Mm.
Eller Instagram.
Och eller vi har inte helt utarbetat planerna för det här än. Vi har lite olika idéer nämligen, kanske inte bara de vanliga idéerna. Men vi måste tänka färdigt först. Men tack så jättemycket Sandra, och jag tänker att du har ju här förklarat en hel del vad man ska tänka på innan kläck och svårigheter.
Ja.
Att det är lite speciellt, så att, precis, det ska man vara medveten om.
Ja, och det leder mig in på lite grann en fråga som jag stöter på här nu när vi är i de tiderna. När det kommer till att kläcka i maskin. Du som har hållit på, också har hållit på länge. Jag tänker, så har du några tips och vad finns det för risker och vad man kan göra för fel när man kläcker i maskin som gör att det går åt skogen, även om man har befruktade ägg?
Alltså, vad är big yes och vad är big no?
Yes.
Ja, vad man kan göra för fel. Ja, ett tips är ju att se till så att kläckan inte står i direkt solljus, till exempel. För om solen steker in på kläckan, då kan det bli att den inte orkar hålla tempen ordentligt och så. Och då kan det bli missbildade kycklingar, ökad dödlighet och så. Mm. Och sen, ja, undvik gärna att pilla allt för mycket på äggen. För det, jag själv har tyvärr också råkat ut för det, man vill pilla och så har man tappat några ägg.
Också gjort faktiskt.
Ja, inte kul.
Nej.
Ofta så lyser jag två gånger. Så först efter någon vecka ungefär, eller 10 dagar. Eller, ja, under första veckan. Och sen lyser jag någon gång till senare, närmare kläck då. Och sen försöker man låta det sköta sig själv mest.
Ja.
Och sen skaffa gärna en kläckare av bra märke från början. Det finns ju många sådana här billiga modeller, fina kläckar och sånt som kan locka liksom att men den där ser billig och bra ut, men det kan bli dyrt i slutändan ändå, för om inte den funkar ordentligt, som tyvärr händer ganska ofta att de inte gör.
Och då kan ju jag tänker att problemen då är väl att alltså, de kanske inte håller temperaturen, att de inte håller fukten eller liksom. Att de är svårskötta också, kan det vara.
Så lägg gärna pengarna på en mer ordentlig kläckare från början. En av våra första var ju en sån här Octagon.
En Brinsey eller?
En Octagon 4, det är en Brinsey.
Ja.
Märke, ja. Och den funkar ju bra, en begagnad var det fick fatt på. Tills den dagen, det var en tupp som rev ner den i golvet, då funkar den
inte. Det kanske man inte kan hålla kläckarna. Ja,
jag tänker så här, men ta då, om vi nu ska säga något märke som är bra, de som du anser vara en kvalitet som är bra.
Ja, men jag har ju kört liksom... Jag har ju använt 4 olika kläckare i mitt liv. Mm. Och den första var den där Octagonen. Och sen var det min mamma köpte ju även någon sån här billigare kläckare. Den var skit. Fick typ skicka på reparation 2 gånger på raken.
Ja.
Och sen gick den sönder igen och då blev det skrot forever sen.
Mm. Ja.
men sen så fick ju jag en sån där Aircom 50 Pro. Och den hade jag haft länge och den har jag än idag. Och den funkar ju fortfarande. Men nu använder jag ju främst min Aircom Maru, den skåpkläckare. Och den har jag ju också haft i 11-12 år kanske nu. Inköpspriset på den var väl runt 11 000. Men den har hållit här nu jättebra i de här 11 åren. Kläckstycklingar för fullt, liksom väldigt pålitlig. Så ja, man vinner på det i längden.
Ja, för det man ska tänka på är också det att om du har då en kläckare som inte funkar som den ska. Det blir ju, dels så blir det ju pengar i sjön om du köper dyra ägg som inte kommer fram. Och sen kan du ju riskera att bli diskussioner mellan den du har köpt ägg av. Om man nu börjar diskutera där vem som har gjort rätt och vem som har gjort fel, så att säga. Men hur ska man tänka där om man nu har köpt ägg och när är det mitt fel som kläcker och när är det något fel på äggen? Kan man säga så? Att det finns någon distinktion?
Alltså det där är ju svårt. Om man skickar äggen så ska man ju vara medveten om att det finns ju risker där med.
Mm.
Att de kommer ju få utsättas för rullband och vibrationer och stötar och så. Och även om de är packade väldigt bra så är det ju alltid en risk då, då att de kan ta skada under transporten. Medan om man hämtar dem på plats då är det, men där är lika, man måste ju se till då när man hämtar på plats att man transporterar äggen ordentligt fixerade så man inte låter dem, för det har jag också råkat ut en gång i tiden. Jag har pajat ägg genom att ha haft dem i en äggkartong liksom och frakta dem, och då, sen hade de legat i äggkartongen som jag fraktar själv, ingen post eller något, och sen när jag löser äggen då hade ju membranen liksom släppt. Så det var bara bubblor i hela äggen. Luftblåsan hade släppt äggen. Och då var de helt okläckbara. Och det var ju mitt eget fel. Som liksom hade, ja.
Men kan man kontrollera det där själv innan man lägger in dem i kläckaren då?
Ja, men jag brukar, när man får hem ägg, då, när jag har köpt, då brukar jag, det första jag gör, det är att jag lyser äggen. För att kolla om efter synliga skador så här på luftblåsan. Ibland vanlig transportskada, det kan vara att luftblåsan liksom, den smådallrar lite. Den är inte helt stabil, men de brukar ofta gå bra och kläcka ändå när den dallrar lite grann. Och ibland så kan det vara att den börjar släppa sig nästan ut som en sadelform, den liksom lägger sig hela längst sidan, långsidan på ägget, men du kan fortfarande vända och vrida på ägget och den har liksom inte släppt helt, den håller sig ändå kvar på plats, och de har också fått en hel del kycklingar ur och brukar gå, men det kan vara sämre kläckbarhet på dem då, jämfört med ett helt ägg. Men sen har vi de här där luftblåsan, den har släppt helt, så när man lyser de äggen så ser det ju nästan ut som att det skulle vara fyllt av kolsyren, något fullt med luftbubblor som flyter runt äggen, eller om du tänker ett vattenpass eller en sån här snöglob som man skakar med snöflingor, då är det ju så här luftbubblor i.
Ja.
Och så om du vänder på den där globen så vandrar ju den här bubblan liksom runt hur den vrider och vänder på den, söker sig i luften uppåt.
Ja.
Och på samma vis kommer det här luftblåsan i ägget. Så om du vänder, den ska ju ligga i trubbiga änden normalt. Men om du vänder liksom ägget upp och ner då, så kommer då luftblåsan liksom plupp och upp till den spetsiga änden. Alltså den är helt fri där i. Och jag vet, det finns ju vissa fall man har hört människor att de har lyckats kläcka sådana ägg genom att till exempel att de har låtit äggen stått stilla hela tiden med liksom trubbiga änden uppåt och inte vänt dem. Jag själv har hittills aldrig lyckats kläcka ett enda. Jag har säkert provat, lagt in hundratals sådana där ägg genom åren. Och det längsta kanske var att det har blivit 4 dagar, en liten spindel som har dött då. Men vanligtvis så upplever, liksom när man lyser sådana ägg så ser det ut som de inte har utvecklats alls.
Nej.
Så då kan det vara, ja, de är så pass illa skadade att även om det är befruktat så klarar inte av att ta sig.
Men du menar att det kan bli så bara genom att man transporterar dem i en äggkartong i bilen på väg hem då, så kan de bli skadade?
Ja, har man otur så. För det är där man vill ju skydda äggen från de här vibrationerna och stötarna. Så om de ligger i en äggkartong, om du tänker mig, om det kanske är lite mindre ägg med så att de inte sitter ordentligt i kartongen utan kan skramla lite, rassla. Då blir det när man kör där och går upp på kanske grusvägar och, eller, ja, på, då ligger de hela tiden där och rasslar och slår emot kartongväggarna. Och med tiden kan det då liksom att de här ägghinnorna inne i äggen, att de börjar liksom släppa. Att de tar skada och släpper det till slut. Och då kan man ha förstört ägget. Och det är det som händer också när de åker på posten, och det är liksom att de kan se hela ut på utsidan. Att skalan är hela, men insidan kan ha tagit skada.
Så egentligen då, tips till er som säljer ägg: kontrollera äggen innan ni lägger in dem, packa dem till köparen, att man vet att jag skickar schyssta ägg där luftblåsan sitter fast. Och till er som köper ägg, när ni får fram äggen, så kontrollera innan ni lägger in dem i kläckaren att de är schyssta, så slipper man spara en massa besvär och besvikelse.
Nej, för vad heter det, när jag brukar ju alltid, om jag ska skicka ägg till folk, jag lyser ju alla ägg innan jag packar dem.
Mm.
Just på grund av sånt här. För ibland kan det ju ske defekter med liksom när hönan har, jag har varit med någon gång att hönan har lagt ett ägg där luftblåsan kan sitta på långsidan till exempel eller något, att den är felplacerad.
Ja.
Mm.
Och det passar ju inte som ett avelsägg då, om luftblåsan sitter i fel ände på ägget, och det är ju inte heller något man ser genom att titta på ägget direkt, utan man måste ju lysa och se.
Mm.
Och samtidigt då kan man ju även upptäcka om det är något konstigt, kanske någon stor blodklump ser man ju om det inte är väldigt mörka ägg då. Men man kan se avvikelse eller såna här mikrosprickor. Ibland kan ju ägg ha sprickor i skal eller som man kan missa, men lyser man dem då syns de ju väldigt tydligt.
Mm.
Så det är också så här, det är grejer man kan.
Men det här med att lysa ägg, vad använder du när du lyser äggen? Det finns ju speciella lampor att lysa med.
Ja, jag brukar använda min telefon. Ja. Men nu senaste tid här fyndar jag ju på en loppis, sambon. En lampa som är väldigt bra.
Mm.
Man kan sätta batterier i den, men även så här koppla in direkt till el.
Ja. Jag tror att det är en likadan som jag har, såg ut som på bild i alla fall.
Det finns olika munstycken på den också, så man kan sätta på ett med lite så här större hål, större ägg, och så finns det ett mindre munstycke som passar bättre till mindre ägg.
Precis. Och jag tänker, nu svävar vi iväg lite grann, eller jag i alla fall i samtalet här, men det är tänker på när det kommer till avelsägg, just man skickar och man tar emot avelsägg, så är det just, tänker jag, det här som skiljer till en del ägg som man råkar kläcka, eller kläcker ändå, mot så här genomtänkt avelsägg, just det här att det är det här lite extra arbetet bakom, att de är, att man har lyst dem som säljer, att man har provkläckt. Sen vet vi också att trots som du har haft 100% ena veckan så kan det vara noll nästa vecka.
Mm.
Det kan man aldrig garantera. Men man kan ändå göra de här sakerna. Att lysa sina ägg innan man skickar dem. Och att man packar dem väl. Och att om man hämtar äggen hos någon, att den personen då som skickar, eller man själv då, ser till att de är väl packade, även om man bara ska transportera dem en halv mil i bil. Liksom.
Mm. Absolut. Bra tips, du Sandra. Allvetande hönsmänniska. Stort tack för att vi fick ha det med. Jag tänker att vi har tömt ut en timme intressant hönskackel här.
Ja.
Så om du bara hänger kvar i kulisserna så säger vi hej till dig lite senare.
Tack Sandra. Ja. Tiden går fort när man har roligt, eller hur?
Ja, precis. Jag satt först och tittade sen, när det hade gått en kvart, så tänkte jag, ja, vi kommer. Undrar om vi fyller en timme.
Ja, svar ja.
Och nu kände jag att vi behövde nästan avrunda. Nej, ja. Men jag tycker vi tömde ut det mesta utan att bli tjatiga.
Ja, verkligen.
Både om cerama och sen just det här med kläck och maskin och vad kan man göra fel. Mm. För det är så vanligt den här tiden på året att det blir diskussioner. Och
kanske många är besvikna.
I onödan kanske.
I onödan kanske.
Om man bara liksom gör rätt från början så är det mycket lättare att få det.
Jag fick en tanke och idé här att skriva en liten checklista.
Ja, kläcklista.
Smart Per. Man skulle kunna tro att det är du som är göteborgare.
Ja, det skulle man kanske tro.
Ja.
Men du, härligt. Snyggt. Bra jobbat.
Tack detsamma.
Tack för idag.
Ha det så gott. Vi hörs igen.
Det gör vi.
Hej.